Vi ska börja ikväll och läsa i Lukas evangeliets 16:e kapitel. Lukas 16. Egentligen bara ett par verser, nämligen 16:e och 17:e verserna. Det är Jesus som talar och han säger så här: lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas Guds rike och alla trängs för att komma in där. Men förr ska himmel och jord förgå, en enda prick i lagen faller bort. Lagen och profeterna hade sin tid. Och vi som kristna, vi har ju tagit det på allvar. Och vi har bytt tidräkning. Vi talar om före Kristus och efter Kristus. Vi inser att hela mänsklighetens historia har kommit in i ett nytt skede. Vill man ha lite roligt en kväll ska man bjuda hem några olika teologer, gärna från lite olika samfund, och så ska man fråga dem när börjar den yttersta tiden. Ja, det dröjer länge, säger somliga. Oh, den är redan inne, säger andra, och Jesus kan komma när som helst. Och det kan vara lite delade meningar om vad den yttersta tiden är och när den börjar. Går vi till skriften så finner vi den börjar i och med Jesus. Nu är slutet nära, skickar Jesus ut lärjungarna för att säga himmelriket är nära. Och Petrus skriver i sitt första brev, 4:e kapitlet, att änden på allting är nu nära. Och vi sitter och ler lite världsvist och tänker, jag käre Petrus, där högg du allt i sten. Det har gått 2000 år sedan dess. Ja, men när skriften talar om den yttersta tiden så är inte det ett kvantitativt begrepp. Det är alltså inte ett begrepp som handlar om att nu är det bara 5 år kvar. Utan det är istället ett kvalitetsbegrepp. Nu har vi kommit in i en annan tidsålder. Den som så att säga leder fram till slutet. Om den är lång eller om den är kort, det får vi inte så mycket veta. Jesus säger själv att om det vet ingen. Inte änglarna i himlen. Ingen utom fadern alena. Jag tycker det är mycket intressant att fadern har hemligheter för sonen, åtminstone en. Det är ju märkligt. Man trodde att de hade full kommunikation, men det finns tydligen någonting sådär. Men i vilket fall? Det har skett så att säga ett tidsskift. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Och det betyder nu att lagen och profeterna, de står alltså, vad ska vi säga, för en sorts budskap. Guds folk byter budskap i och med Kristus. Lagen och profeterna, ja, vi kan säga så här, det handlar om vad människan ska göra. Både lagen talar ju om vad människan ska göra, men också profeterna. Profeterna kommer hela tiden och säger detta att nu måste ni göra så, nu måste det vara så här, nu måste det bli ordning på torpet. Jesus säger att sedan dess förkunnas Guds rike. Nu förkunnas något annat. Guds folk har nu plötsligt ett annat budskap. Det handlar inte längre om vad vi ska göra. Utan det handlar om något annat. Det handlar om ett rike plötsligt. Kan man gå och förkunna ett rike? Kan vi gå och förkunna Sverige? Ja, det låter ju lite konstigt. Hur förkunnar man Sverige? Sverige åt svenskarna. Och ut med alla invandrare möjligtvis. Men det låter ju inte bra. Det är inget bra budskap. Nej, poängen i det här är att när man nu förkunnar Guds rike så är det därför att nu finns det plötsligt en kung. Och i och med att det finns en kung så finns det ett rike. Och därför så kallas det här ibland att förkunna Guds rike. Men på andra ställen i skriften talas det om att predika Kristus. Vi ska se på några exempel. Vi kan ju följa med vännen Filippos när han kommer till Samaria, Apostlagärningarna 8:4. Det som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg det tecken han gjorde. Ty från många som var besatta for de orena andarna ut under höga rop och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. Budskapet i bestämd form. Vilket budskap? Jo, Kristus. Och det handlar alltså inte längre om vad människan ska göra, utan det handlar om någonting utanför människan. Det handlar om en person. Om en person som är kung i ett rike. Och när Filippos kommer med det budskapet så far andarna ut under höga rop. Det är mer än de orkar med. Och lytt och lama blir botad och det blir stor glädje i den stad. Och Lukas säger alltså några verser längre fram att Filippus predikade Guds rike och Jesu Kristi namn. Och det här är lite olika uttryck för samma sak. Jesu Kristi upphöjelse, hans namn som är över alla namn. Och det rike som uppstår när denne Jesus blir upphöjd så att hans namn är över alla namn. Han utövar då ett herravälde, ett kungadöme. Han regerar. Och detta att han regerar är nu någonting så nytt, något så intressant, någonting som behöver förkunnas. Och jag tror att när vi förkunnar Kristus så far andarna ut. Det är inte alltid de skriker högt. Men människor blir fria. Människor blir förvandlade. Det börjar hända saker. Det gamla testamentet, gamla förbundets tid, handlar om att man predikar om människan. Vad hon ska göra. Hur hon ska förhålla sig. Du ska bara göra det. Eller du ska bara göra detta. Eller så här ska du göra. Och så här ska det vara. Och så och så. Och har man inte varit självupptagen förut, blir man det som bekant efter ett tag. Nu kommer ett helt nytt budskap. Ett som inte handlar om oss längre. Utan ett som handlar om honom. Och det är något radikalt nytt, vill jag mena. Det handlar inte om vad vi ska göra. Utan om att han regerar. Och hur han regerar. Och vem han är som regerar. Vi går vidare till första Korinthierbrevet 1. 22 och 23 och 24 versen. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Vi förkunnar Kristus. Inte människor. Och vi hoppar till andra kapitlet början där. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Paulus, han var svag och rädd och ängslig. Och så tänker vi, ja men käre Paulus, det blir inga underverk på det där viset och ingen församling heller förstås. Det finns väl ingen som vill höra på ditt budskap när du ser ut så där. Nej, det gör ingenting. Jag förkunnar Kristus. Jag riktar inte uppmärksamheten på mig, utan jag förkunnar Kristus. Och Paulus återkommer till detta i det andra Korinthierbrevet. Fjärde kapitlet. Och femte versen. Jag förkunnar inte mig själv, utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Denna versen har bränt i mig ett tag. Jag har en känsla av att detta är en så stor anledning till den torka som finns i vårt land. Vi förkunnar oss själva. Vi är så mycket tillbaka i det gamla förbundet. Genom att tala om vad människan ska göra och hur människan ska vara. Det är föremål för så stor uppmärksamhet. Istället för att vi skulle gå ut med det budskap som är det nya förbundets budskap. Att förkunna om Kristus. Jag menar nu inte att vi inte gör det. Men på något sätt känns det för mig som en stor hemlighet det här. Och det säger ju Paulus också. Vi läste det nyss. Första Korinthierbrevet 2. Om Guds hemlighet som är Kristus. För visst talar vi om Kristus, men bara för att snabbt nog kunna tala om oss själva. Och så är vi tillbaka på något sätt i det gamla förbundet. Då går det Galaterbrevets tredje kapitel. Första versen. Vilka dårar ni är, ni galater. Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Och Paulus tycker att det räcker ju. Jag har ju målat bilden av den korsfäste Kristus för er. Varför börjar ni syssla med omskärelse? Varför börjar ni nu plötsligt att tala om vad ni själva ska göra? Varför börjar ni syssla med er själva igen? Hur tokig får man vara? Vilka dårar ni är, ni galater. Kanske skulle säga som oss också. Vilka dårar ni är, ni svenskar. Ni har ju ändå fått Kristus målad för er som korsfäst. Varför håller ni då på och ägnar så mycket tid åt vad ni själva borde göra och hur ni själva borde vara? Varför räcker inte detta? För det gör det ju inte. Vi tycker inte det räcker. Och det är det kanske därför att vi har på något sätt tappat bort det som är Guds hemlighet, Kristus. Jesus säger om sig själv: jag är vägen och sanningen och livet. Men vi talar om Kristus som om att han visar mig vägen. Och han talar om för mig sanningen och han ger mig livet. Herren är min starkhet och min lovsång. Vi går till Filipperbrevet 1, ska du se att Paulus använder, tycker jag, ett intressant uttryck för att uttrycka sig ganska milt. Filipperbrevet 1:21. Och du vet, Paulus, han sitter i fängelse när han skriver det här brevet och han vet inte hur länge han kommer att leva. Det kan ju hända att han blir avrättad imorgon dag. Men han säger att det gör inte så mycket. Inget bättre kan ju hända än att man kommer hem. Så uttrycker han det så här: ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Okej, vi läser den här versen som om han skrev: för mig är livet att tjäna Kristus och döden en vinning. Men man ska inte pilla dit några ord i onödan, för så skriver han inte. Han skriver inte: för mig är livet att tjäna Kristus. För mig är livet Kristus. Och man kan tycka: men käre Paulus, kan du inte uttrycka det lite tydligare? Jag begriper inte det här. Nej, men det kan finnas ord att smaka på, att meditera över. Att bara slå sig till ro och meditera en stund över skillnaden mellan att för mig är livet att tjäna Kristus och för mig är livet Kristus. Hur mycket större blir inte Kristus i det senare fallet? Det är ju som sig bör att han växer till och att du och jag förminskas. Och att få se den här skillnaden kan innebära att både Herren och vi kommer på våra rätta platser, vilket jag ofta har en känsla av att vi inte befinner oss, varken han eller vi, i våra ögon. Kolosserbrevet 1:26. Detta är den hemlighet som har varit fördold i alla tider och släktled, men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet. Kristus finns hos er, eller som det egentligen står i grundtexten, Kristus i er, hoppet om härlighet. Jag tror det är så viktigt att vi ser det här i början av vårt ashram och kanske som en grund för våra kristna liv. Att det är på något sätt ett passerat stadium att vi talar så mycket om oss själva. Hur mycket vi borde vittna, hur snälla vi borde vara, hur glada och trevliga vi egentligen är fast vi aldrig är det. Och hur mycket mirakler det skulle hända och hur många vi skulle omvända. Och hur, du kan göra listan hur lång som helst. Hur vi skulle tro och hur vi skulle älska varandra och hur vi skulle och borde och måste hit och dit. Ja. Det gamla förbundet. Lagen och profeterna har haft sin tid, in till Johannes. Nu förkunnas Guds rike. Och den förkunnelsen handlar inte om dig och mig. Den handlar om honom. Ja, men du och jag då? Ja, det händer någonting med dig och mig när vi äntligen slutar att titta på oss själva, utan istället riktar hela vår uppmärksamhet på honom. Därför att ju mer vi lär känna honom, ju mer förvandlas vi av den kännedomen. Det är det livet går ut på. Det är evigt liv att lära känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus. Det är evigt liv. Och till det kan inte vi med våra självbespeglingar, vare sig det är andliga självbespeglingar eller kötsliga självbespeglingar, lägga en enda al. Ingenting. Utan istället måste vi bara konstatera att så fort vi börjar se på oss själva, är jag tillräckligt andlig nu? Har jag nått till den eller den nivån nu? Hur mycket har jag helgats egentligen här, och vilka framsteg har jag gjort, och är jag bättre än Pettersson och allt det här, och är vi i vårt samfund bättre än dem i det samfundet, och det är vi ju i alla fall, det vet man ju, och allt det här. Ja, då är det dött. För då börjar vi förkunna oss själva. Då har vi slutat att förkunna Kristus. Och det är då det stannar av. Det är då det blir osunt. Och vi är tillbaka där vi började. Och då tänker vi så lätt så här. Ja, vi måste nu verkligen tala mer om helgelse. Och så börjar man dundra om helgelse. Nu måste det vara helgelse här. Och folk blir så självbespeglande så att de hamnar på mentalen till sist. Istället för att vi förstår att aj, nu har blickarna glidit bort ifrån Kristus och vi sitter och tittar på oss själva igen. Visst, det är det vi älskar att titta på. Och så får vi kanske på nytt rikta in våra blickar på honom och bara på honom. Det här som står om lärjungarna på förklaringsberget. Att när de såg upp så såg de ingen utom Jesus alena. Och det är en så stor hemlighet i detta. Och jag kan inte säga att jag vet egentligen vad det här betyder. Ibland kan man ju liksom ha för sig, när man har upptäckt 5% av en verklighet, så tror man att man har sett allt sammans. Det brukar ju alltid vara så. Inga är ju så livsfarliga som de som har lite kunskap. De som har ingen kunskap och de som har mycket kunskap, de brukar vara ödmjuka. Men de som har lärt sig lite grann, de brukar vara värst. De tror att de kan allt sammans. Jag har en liten känsla av att det här är en sån enorm verklighet som ingen av oss riktigt kan pejla botten i. Detta att förkunna Kristus istället för att förkunna människor. Och att vi alltså befinner oss i en tid mellan Jesu födelse och Jesu återkomst. Det är den tid i världshistorien då Kristus förkunnas. Guds rike och Jesu namn. Alltså hans upphöjelse. Att han är konung. Och att vi på något sätt får ta emot det budskap. Och att vi kanske som Guds församling måste återerövra vårt eget budskap. Gå till Gud väldigt ödmjukt och säga det, att vad betyder det här? Vad vill det säga att förkunna Kristus 1987? Istället för att förkunna någonting som så att säga har med människan att göra, så får vi förkunna Kristi person, Kristi upphöjelse, hans regiment, om jag får säga det så, hans kungavälde över skapelsen. Vad betyder det? Hur förkunnar vi det så att andarna far ut med höga rop? Jag är mycket nyfiken. Och jag tror att här finns väldigt mycket att hämta. Herren är vår starkhet och vår lovsång. Det står inte Herren ger oss starkhet och föder lovsång. Det står Herren är vår starkhet och vår lovsång. Att leva är för mig Kristus. Det är en stor hemlighet detta. Och jag tror vi ska alla hänga på låset. För att få se så mycket som möjligt av det här. Låt oss nu be tillsammans. Fader, du har gett oss ett nytt budskap. I och med det nya förbundet har vi ett nytt budskap. Det gamla har haft sin tid. Lagen är inte avskaffad. Himmel och jord ska förgås hellre än att lagen avskaffas. Men vårt budskap är ett annat. Vi förkunnar nu inte vad vi ska göra, utan vi förkunnar Kristus. Att han har fullbordat och fullkomnat lag. Jag är rädd, Fader, att vi alla vet för lite om vad detta betyder. Jag tror att det finns så mycket som du skulle behöva uppenbara i våra hjärtan och visa oss. Och därför ber vi dig ikväll att du ska ge oss det budskapet. Vi kanske inte alls är så kristna som vi tror. Kanske inte så nytestamentliga heller. Utan mycket av den trötthet och den vånda och det missmod som vi brottas med. Både privat och kollektivt. Kanske kommer av att vi halkat tillbaka i det gamla. Att vi befinner oss i ett passerat stadium. Lär oss att förkunna Kristus. Och lär oss att göra det. I vår egen tid. Så att vi ska kunna gå ut som Filippus till Samaria. Och förkunna Kristus. Och få se stora ting ske. Fader, vi ber dig därför. Att du ska utrusta oss på nytt med vårt eget budskap. I Jesu Kristi namn. Amen.